الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما نقول وجعله علما حجة لنا ولا علينا يوم الحساب آمين. Vi fortsätter att gå igenom kitab Bulugh al-Maram, kitab al-Jami' av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Och vi har kommit fram till hadith 1475. Där nämner al-Muallif, författaren, hadith Abi Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Den som vägleder eller hänvisar eller kallar till någonting gott får belöningen av alla de som följer honom, eller belöningen av alla de som gör det han har hänvisat till. Och denna hadith är berättad av Imam Muslim, mashallah. Den här hadithen är azim, den är mäktig och den är från Jawami' al-Kalim, den gåvan som profeten fick alayhi salatu wassalam, att han sa i en autentisk hadith att Allah gav mig fem saker som ingen annan profet har fått. Och från de sakerna var att han fick Jawami' al-Kalim, ord som är få men de är stora i betydelse. Korta meningar som har en enorm innebörd. Som denna hadith. Ad-dalu ala al-khayr kafa'ilihi. Kort, men subhanallah, en otroligt mäktig hadith. Och den här hadithen lär oss vikten av att kalla andra människor till gott. Att vara en person som uppmuntrar till gott, som hänvisar till gott, som påminner andra om goda egenskaper och varnar andra för dåliga egenskaper och dåliga handlingar. För när man kallar det till gott så får man belöningen av alla de som följer en i det man har kallat till. Och i en liknande hadith så säger profeten alaihissalam: Man sunna fil islam sunnatan hasana. Att den som gör en god sunna i islam, en återupplivar någon god gärning från islam, kommer att få belöningen för den och belöningen för alla de som följer honom, utan att det kommer att minska deras belöning. Och den som gör en dålig sunna i islam, ni hittar på någonting dåligt i islam, kommer att få synden för den och synden för alla de som agerar på denna sunna, ni denna gärning efter honom, utan att det kommer minska på deras synd det minsta. Och denna hadith finns också i Muslim. Och här finner vi att islam, mashallah, har underlättat för människan att få stora belöning. Till exempel nu vi gjorde salat, eller hur? Inshallah, vi får belöning. Eller hur? Men att du får belöning för att någon annan gör salat, är det möjligt? Att du får belöning för att någon annan gör salat, att flera andra gör salat, att hundratals personer gör salat, det är också möjligt. Hur? Det var du som vägledde dem till att göra salat, genom att kanske kalla personen till islam. Du var orsaken som gjorde att personen blev muslim. Efter Allah Azza wa Jalla, självklart. Allah Azza wa Jalla är den som vägleder. Men Allah vägleder personen genom det. Då får du belöningen för allting gott som den här personen gör under hans liv som muslim. Allting gott. Varenda salat kommer att plussas på dina hasanat. Tänk dig då om du kallar 10 personer till islam. Då får du belöningen för alla dem. Och om de i sin tur kallar någon annan till islam, då får du belöningen för det också. Det blir en kedjereaktion. Om de får barn och lär sina barn att be, då får du belöningen för det också. Eller du kallar en muslim, eller en person som kommer från en muslims bakgrund, till att börja praktisera islam. Han gjorde inte salat till exempel. Och du kallar personen till att börja be, och du lär personen att be, då får du belöningen för varje bön han gör. Eller du lär en person att läsa al-Fatiha, Varenda gång personen läser Fatiha får du belöning. Personen kanske ber mashallah sina fem salam. Det blir att han läser Fatiha minst 17 gånger om dagen. Varenda bokstav, du får 10 stycken hasanat. Och inte bara att den här belöningen kommer att plussas på så länge du lever, utan den kommer att plussas på så länge den fortgår, även efter din bortgång. Det vill säga att en person kan ligga i graven och hans belöning bara plussas på. Och han kommer på domedagen och ser belöning för massa goda saker som han inte har gjort. Han vet inte, vad är det här för någonting? Jag har inte gjort de här sakerna. Jag har inte gjort så många miljoner salat, till exempel. Men då får han veta att det här är belöningen för alla de han har kallat till denna goda gärning. Så subhanallah, den här hadithen är enorm. Och den är en stark uppmuntran till att vi ska ta tillvara varje tillfälle i akt. Ta tillvara på att kalla människorna till gott med tal och handling. Och inte se ner på någon god gärning. Som vi talade om i förra veckan. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Se aldrig ner på en god gärning. Om du lär en person en liten sunna, så får du belöningen för den oavbrutet, så länge personen praktiserar denna sunna. Är det inte bra? Subhanallah. Så en person, en muslim, ska vara en person som sprider al-khair. En person som sprider den här kunskapen. Sprider vad som är sunna. Varnar folk för vad som är dåligt. Och kallar folk till det som är rätt. Och får folk att gå på profetens väg, alayhi salatu wassalam. Så varje liten sak du kallar folk till kommer du att belönas för i detta liv och i nästa liv. Och någon kanske tänker, men vem är jag? Jag är ingen sheikh, jag är ingen imam. Jag kan inte kalla folk till islam. Det här måste man göra, man måste vad kan man säga, fokusera på da'wa, man måste lära sig da'wa, man måste studera islam. Nej, vi kan alla göra da'wa i vår vardag. Och det gör vi. Varje muslim i Sverige gör någon form av da'wa. Vare sig han vill eller inte. Frivilligt eller ofrivilligt. Varför? För du är en person som i detta samhälle representerar islam. Många icke-muslimer kommer inte i kontakt med islam genom att läsa Koranen eller läsa på muslimska hemsidor. Deras enda kontakt med islam är kanske med dig. På jobbet eller i skolan eller på fritiden och så vidare. Han säger, men jag känner en muslim. Och vad är islam för honom? Det är vad du gör. Det är vad du säger. Så även om du säger, men jag ska inte göra da'wa. Nej, du gör da'wa. Om du beter dig dåligt, så gör du en dålig da'wa för islam. Om du beter dig bra och representerar islam, så gör du en bra da'wa för islam. Det här måste vi komma ihåg. Att vi representerar islam. Vi är som ambassadörer. Och vi ska visa den bästa bilden av islam. Och vi ska inte vara från de människor som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, inna minkum la munaffirun av munaffirin. Det finns de av er som skrämmer iväg folk. Det finns vissa som skrämmer iväg andra från islam. Genom att vara hård, att vara sträng, att ha dålig karaktär. Eller att bete sig helt oislamiskt. Göra massa haram. Och visa en jättedålig bild av islam. Som inte ens har med islam att göra, aslan igen. Det är hans dåliga väg som han har valt i livet. Han ljuger, han kommer se på jobbet, han gör inte jobbet, han fuskar med bidrag, lurar staten, han är oärlig, han är kriminell och så vidare. Det här är en jättedålig bild av islam. Och det är inte så en muslim ska vara. Utan man ska kalla till gott med sitt tal och sitt agerande. Och vissa människor kanske kommer att följa dig och ta ditt exempel bara genom ditt goda agerande. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Att de troende, de åkallar Allah och säger, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Yani gör oss till imamer för de gudsfruktiga. Det vill säga gör oss till ett föredöme, en förebild för al-muttaqin. Och då säger ulema här i tafsir, yani, låt oss vara ett folk som följer de goda som levde innan oss i gott. Och låt folk följa oss i gott. Att vi blir förebilder i det goda. Och det är så man ska vara. Att folk ser dig, de lär sig sunna. Folk ser dig, de lär sig att lyda Allah, att komma nära till Allah. Med ditt agerande, med ditt tal, med ditt beteende. Och det är så en muslim ska vara. Han ska vara som ett ljus i den här, i dessa tider av mörker. Och inte bara att han har sitt ljus för sig själv, utan han sprider ljuset och delar med sig ljuset till andra. Så att ljuset blir starkare. Det är så muslimen ska vara i dessa tider av mörker. Och belöningen i att kalla till gott är enorm. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Ali radiallahu anhu att Allah vägleder en person genom dig är bättre än röda kameler. Wallahi, fa wallahi, vid Allah, att Allah vägleder en person genom dig är bättre än röda kameler. Förr i tiden så var kameler på arabiska halvön det bästa man kunde äga. En kamel kunde vara jättedyr. Och speciellt de som var röda. Det är nästan som att du idag kanske säger en röd Ferrari. Ja, eller hur? Att Allah vägleder en person genom dig är bättre än att du får en röd Ferrari. Vill du inte ha en Ferrari? Kostar 3-4 miljoner. Jag vill ha. Kan sälja den. Ta in. Men bättre att en person blir muslim. Vad händer Ferrari? Du kör den. Du säljer den. Pengarna försvinner. Men en person blir muslim. Nej, du får hasanat. Hasanat finns kvar. Och gynnar dig i graven. Och gynnar dig på domedagen. Och det här är en riktig investering. Så den här hadithen, mashallah, är mäktig. Ad-dalu ala al-khayr tafa'ilihi. Och man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Det som kallar till någonting gott får belöningen av alla de som följer honom. Och lägg också märket till att profeten alaihissalam nämner här ordet khair i obestämd form. Det vill säga det omfattar allt gott. Det omfattar inte bara att mashallah du gjorde en person till muslim, du fick en syndare att börja praktisera, utan även små saker. Allting i religionen. Du lär en person efter bönen att säga subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Det kanske inte är jättestort, men det är stort. Och varenda gång personen gör det så får du belöning för det. Du lär personen att göra dhikr. Att säga la hawla wa la quwwata illa billah. Varenda gång han säger du får belöning för det. Och så vidare. Så hadithen omfattar allting gott. Och en muslim ska vara mån om att få så mycket belöning som möjligt. Och här är ett sätt att mashallah försöka få så mycket belöning som möjligt. Att sprida gott, sprida den kunskap man har. Och vi kan alla någonting om islam. Ingen som sitter här är 100% jahil. Vi kan alla någonting om islam. Även om det är basic. Saker som personen kanske till och med vet. Som att du säger till en person som syndar, sluta upp med synden. Och han gör det, då får du belöning för det mashallah. Vi går vidare till nästa hadith i detta kapitel. Och det är en hadith som berättas av Ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att profeten alayhi salatu wassalam säger: Man ista'adakum billahi fa'idu. Den som söker skydd hos Allah, eller den som söker skydd hos er vid Allah, ska ni ge skydd. Wa man sa'alakum billahi fa'atu. Och den som frågar er om någonting vid Allah ska ni ge. وَمَنْ أَتَا إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوا. Och den som gör er eller ger er någonting gott ska ni återgälda. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَدْعُوا لَهُ. Och om ni inte kan eller hitta någonting att återgälda och ge tillbaka, så ska ni göra dua för personen. Och denna hadith är berättad av al-Bayhaqi, Imam Abi Dawud och andra. Mashallah. Denna hadith har flera stycken meningar. Och varje mening är väldigt viktig. Första meningen, om en person söker skydd hos er vid Allah. Och det kan vara att han söker skydd från dig. Säger, a'udhu billahi mink. Och Allah skyddar mig från dig. Alltså, pass på personen. Håll dig borta från personen. Eller han har problem. Någon försöker att skada eller såra honom. Han säger, as'aluka billah. Jag ber dig vid Allah att du ska skydda mig. Jag ber dig vid Allah att du ska hjälpa mig från den här situationen. Då ska du hjälpa honom. Varför? För han har bett dig vid Allah. Du ska inte neka honom. Och varför? Jo, för att högakta Allah. Han bad dig vid Allah. Och om någon frågar dig vid Allah ska du inte säga nej. För Allah för dig är störst. Och viktigast. Mäktigast. Så om en person ber dig vid Allah, då säger du inte nej. Okej. Förutom om personen skulle be om det på ett förbjudet sätt. Personen skulle be om det på ett förbjudet sätt. Yani han söker skydd. Till exempel, han gör någonting haram. Och du går för att ge honom råd. Han säger, a'udhu billahi mink. Ska du gå tillbaka? Nej, du ska fortsätta. För det är inte på rätt tid, det är inte rätt plats. Han har missbrukat det här ordet. Du ska göra din plikt. Du ska påbjuda det goda. Du ska förbjuda det onda. Hänger med? Så att det var fel. Eller han gör dolm. Han har stulit någonting. Han har förtryckt en annan människa. Och den här människan kommer och vill ta tillbaka sin hack, sin rättighet. Och han vänder sig till dig och säger, jag ber dig vid Allah, hjälp mig. Ska du hjälpa honom i att förtrycka någon annan? Nej, då blir det fel. Men generellt, om någon söker skydd hos Allah eller söker skydd, ber dig skydda personen vid Allah, så ska du hjälpa personen. Och det här bevisar också att det är i grunden tillåtet i islam att be folk om hjälp och att söka hjälp och skydd hos folk. Det är tillåtet. Men då så säger ulema med vissa kriterier. Det första villkoret är att personen ska vara levande. Det kanske någon tänker, men det är ju självklart. Ska man söka skydd hos döda människor? Tyvärr finns det vissa som går och söker hjälp av döda människor. I muslimska länder finns det ibland folk som går till gravar. De kallar dem för awliya. Och söker skydd hos dessa människor. Söker hjälp av dessa människor. Tillber dem vid sidan av Allah. Och det här är kirk, akbar, största kirk som tar människan ut ur islam. Och det är inte tillåtet. Andra villkoret är att personen är qadir. Att personen kan. Personen kan hjälpa dig i det som han söker hjälp i. Genom en person kommer och säger till någon annan, jag ber dig vid Allah att du hjälper mig att min fru ska bli gravid. Min fru kan inte få barn. Jag vill att du ser till så att hon blir gravid. Yani, att du har den kraften att se till att hon blir fertil. Det kan du inte göra. Det är bara alla som kan. Eller hur? Eller det är torka, det är svält. Billahi alik. Se till att det regnar. Sänd ner regn. Jag kan inte sända ner regn. Det är alla som sänder ner regn. Eller hur? Så han ber om någonting omöjligt. Och ska du inte heller, behöver du inte besvara honom. Eller den tredje, att personen också måste vara närvarande. Han kan inte be om hjälp av någon som är levande och kan, men han är på andra sidan jorden. Han ropar på någon som sitter på andra sidan jorden och säger, hjälp mig, jag är i nöd. Det funkar inte heller. Om det är genom telefonen, jag vet inte hur han ska hjälpa, men att han ropar på någon som att han har superkrafter och kan höra, det funkar inte heller. Utan personen ska vara levande, närvarande och kapabel att hjälpa dig med den här saken. Den andra saken som nämndes i hadithen är att om en person ber dig vid Allah så ska du ge honom. Yani han säger, as'aluka billah. As'aluka billah, jag ber dig vid Allah, ge mig. Först av allt, han söker skydd. Ivni. Skydda mig, hjälp mig, försvara mig. Det här är, ge mig. Någon sitter utanför moskén och tigger. Han är fattig. Och han kollar på det och säger, Es'aluka billah. 10 kronor. Då ska du ge honom 10 kronor. Till och med, vissa kanske säger det är wajib, obligatoriskt att du ger honom. För han frågade dig vid Allah. Och han frågade dig någonting som du kan ge. 10 kronor kan du ge. Eller hur? Och han är i behov. Han är fattig. Och han frågade dig vid Allah. Eller vissa hadith nämner, Es'aluka bi wajhillah. Han ber vid Allahs ansikte. Vilket är samma sak. Då så ska du ge honom. Men de lärda säger också här, även här finns det undantag. Och det är om han ber om någonting haram till exempel. En Es'aluka billah, och så ber han om någonting haram. Es'aluka billah, ge mig pengar till att gå och köpa alkohol. Ska du ge honom någonting? Nej, tyvärr du får ingenting. Eller han ber om någonting som du inte har. Han säger, Es'aluka billah, ge mig 1 miljon. Jag har inte. Kan inte. Eller hur? Eller det är ihraj. Han sätter dig i en pinsam och nästan omöjlig sits. Som vissa gör. De säger till någon, Es'aluka billah, gör sujud, gör dua för mig i varje sujud. Inte gör dua för mig. Es'aluka billah, gör dua för mig. Ja visst, inshallah gör dua för dig. Men gör dua för mig i varje sujud. En livet ut. Det är omöjligt. Och sen kommer en till person och säger samma sak. Då blir det 2, sen 3, sen 4. Eller som vissa gör, det är också fel. De skickar ett meddelande i mobilen. Och säger, Es'aluka billah, om du har öppnat detta meddelande, att du skickar det till alla i din kontaktlista. Har ni fått sådana meddelanden? Och jag ber dig vid Allah. Det är också ihraj. Du behöver inte besvara sådana här saker. För att personen har överdrivit. Har satt i en väldigt, väldigt pinsam och klämd situation. Okej? Okay? Men generellt, om personen ber dig vid Allah. Och det är halal. Det är inom din kudra. Det vill säga något som du kan. Så ska du ge personen och hjälpa personen i det som han ber om. Om han ber vid Allah Azza wa Jal. En annan sak som nämndes i hadithen i vissa riwaya. Och det är, وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا. Och om ni bjuds så ska ni besvara. Om ni bjuds, men دَعَاكُمْ, så ska ni besvara. Och det är också عام, det är generellt. Och de lärda, al-jumhur, majoriteten säger att besvara en inbjudan till mat eller till fika eller någonting sånt, det är rekommenderat. Det är sunna. Medans det är wajib att besvara en inbjudan till en walima. De skiljer på dem. Det finns olika sorters inbjudningar. Och den enda som är wajib att besvara är om det är en walima. Det vill säga personen har gift sig och han gör en bröllopsfest. Då är det wajib att besvara den här festen. Att yani, acceptera den här inbjudan. Så länge det inte förekommer haram på festen. Då ska du inte gå dit. Det är en annan sak. Men festen är halal. Då måste du gå dit. För profeten a.s.w. han sa att den som bjuds till en walima och inte besvarar har trotsat Abul Qasim. Har varit olydig mot Abul Qasim. Yani mot profeten a.s.w. Vilket tyder på att det är haram. Naam. Och sen så nämns det i hadithen också, وَمَنْ صَنَعَ عَلَيْكُمْ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ. Och vissa hadither, مَنْ صَنَعَ عَلَيْكُمْ مَعْرُوفَ فَكَافِئُوا. Att om en person gör eller ger er någonting gott, så ska ni återgälda, ni ska ge tillbaka. Naam. Vad menas med detta? Att om en person ger dig någonting, så ska du ge någonting tillbaka. Någon ger dig en present, ge en present tillbaka. Någon bjuder på mat, bjud på mat tillbaka.
Du får någonting, ge någonting tillbaka. Det var återgälden. Och så nämndes det hadithen att om ni inte kan så ska ni göra dua för personen. Och i vissa hadither så ska ni säga jazakallahu khairan. Och så sa profeten alaihissalam att den som har gjort så, den som säger så, han har sannoliken gengäldat. Om någon ger dig en stor gåva, någonting mäktigt, och du inte kan ge tillbaka någonting, så ska du säga jazakallahu khairan. Och vissa hadither, du ska göra dua för personen tills du tycker att du har återgäldat. Är det en stor gåva, större dua. Någon kommer och ger dig en miswak. Kanske inte behöver värsta stora dua. Jazakallahu khair. Eller hur? Mashallah. Någon kommer och säger en bilnyckel. Du får en ny BMW för 500 000. Skulle du bara jazakallahu khair och gå och köra bilen? Nej. Alltså då kanske värsta dagen, eller hur? Ja. Eller du ger någonting annat tillbaka. Men alla förstår. Och varför ska man göra så här? För att det ligger i människans natur att ens hjärta blir fäst till den som gör eller ger dig någonting gott. Med ta'allum. Det är nästan som att du hamnar under personen. Du står i skuld till personen. Hänger ni med? Och det är inte passande för en muslim. Därför du ska vara skuldfri. Du ska inte ha den här att du alltid är den som får och får och får. Utan ge tillbaka. Så att du inte är under folk. Du är på samma nivå som folk. Okej? Det är en aspekt i varför man ska säga detta. Och också att man som muslim ska uppmuntra folk i att fortsätta ge. Vad menas med detta? Brodern bjuder mig på mat. Jag säger inte ens tack, jag säger ingenting. Kommer han att bjuda mig igen? Kanske inte, den är otacksam, eller hur? Eller han ger mig värsta presenten. Visar ingen som helst tacksamhet. Kanske tänker jag, otacksam person. Jag kan ge till någon annan nästa gång, eller hur? Eller varför ge? Folk är otacksamma. Nej. Utan när man är tacksam och man ger tillbaka så får man folk att fortsätta vilja ge. Att det blir kul att ge. När jag ger, jag får tillbaka. När jag ger, folk är tacksamma. Folk uppskattar. Alhamdulillah. Eller hur? Så det är också en viktig aspekt. Och också att som muslim så ska man vara tacksam. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som inte är tacksam till folk är inte heller tacksam till Allah. Så man ska vara tacksam. Tacksam till folk för det goda de gör. Ja. Tayyib. Vi går vidare till nästa hadith som faller in under ett nytt kapitel. Bab Zuhud wal-Wara. Kapitlet om Zuhud och Al-Wara. Och ordet Zuhud på arabiska betyder el-taqlil. Yani att man inte vill ha mycket av någonting. Man avstår från någonting, man är avhållsam. Och vad som menas med zuhud när man talar om det i religiösa termer är att inte vara besatt av det världsliga livet. Att inte vara besatt av dunya. Det här världsliga livet kallas för dunya, eller hur? Och nästa liv kallas för al-akhir. Så en muslim ska inte vara besatt av detta världsliga liv. Det här världsliga livet är kort. Det kommer snart att ta slut. Ditt liv kommer att ta slut. Och du kommer att möta din skapare. Och det riktiga livet är nästa liv. Det är det som är det eviga livet. Och därför ska man som muslim inte fastna i ett dunja. Att man blir yani, besatt av detta världsliga liv. Och de lärde har nämnt lite olika definitioner av ordet zuhud. Vissa lärare har sagt att zuhud är att se på dunya med synen av att det är en plats som kommer att försvinna. Så att den blir liten i dina ögon. Och det blir lätt för dig att vända dig bort från den. Enkelt, eller? Dunya är någonting som man ska se som någonting zail, någonting som kommer att förgå, som kommer att försvinna. Som Allah säger, kullu man alayha fan, att allt på dunya kommer att förgå, kommer att försvinna. För när du vet att någonting kommer att ta slut och försvinna, så kommer du inte att fästas vid det. Det är inte så viktigt, för det kallas, det är bara tillfälligt. Det kommer försvinna. Och det finns någonting bättre som är evigt, som är bestående. Då blir det lättare att fokusera på den saken. Och vissa lärde nämner också att zuhud är att ha dunya i handen och inte i hjärtat. Väldigt enkelt. Dunya, eller zuhud, är att ha dunya, världsliga saker, pengar, rikedomar. Då har du i handen och då har du inte i hjärtat. Om du tar över ditt hjärta, då har du inte zuhud. Man frågade Imam Ahmed om en person som har 1000 dinar. 1000 dinar, väldigt mycket pengar. Kan han vara zahid? Kan han vara en person som har zuhud i dunya? Och då så sa Imam Ahmed, nam, men på villkor av att han inte gläds åt att pengarna ökar och han blir inte ledsen om de minskar. Men han är likgiltig. Pengar är inte det viktigaste för honom, utan nästa liv är det viktigaste. Och det här är en jätteviktig punkt. Zuhud betyder inte att man måste vara fattig. Man måste ha trasiga kläder. Man inte får jobba. Man inte får ha en fin bil, ett fint hus. Det är inte zuhud. Utan zuhud är att inte vara besatt av dunya. Vissa profeter, alla profeter, var zuhud. Och vissa var jättemäktiga. Som Dawud, Suleiman. De hade, Suleiman var kanske den mäktigaste konungen som någonsin har levt. Han hade hundratals kvinnor. Ni måste han ha haft hundratals bostäder. Han var rik. Men han var zahid. Han var inte fäst vid dunya. Hans fokus var på nästa liv. Och så vidare. Och samma sak vissa ulema. Var rika. Men de var inte fästa vid dunya. De var inte fästa vid dunya. De var fästa vid al-akhirah. Nam. Och de lärde nämner också att det finns olika zuhud. Det finns en zuhud som är wajib, som är obligatoriskt, och det är att man håller sig borta från haram. Det här måste alla göra. Och sen finns det zuhud att man håller sig borta från för mycket av världsliga saker, onödiga, överflöd, missbruk av världsliga saker. Och man lägger mera fokus på nästa liv istället. Ibn Taymiyyah säger, zuhud tark ragbatu fima la yanfa fi dar al-akhirah. Väldigt fin beskrivning. Han säger zuhud är att man lämnar vad som inte gynnar en i nästa liv. Man lämnar i detta liv vad som inte gynnar dig i nästa liv. Du lämnar i detta liv vad som inte gynnar dig i nästa liv. Till exempel, mashallah, ni sitter på dars. Du gynnar er i nästa liv, eller hur? Ni sitter och väntar på Isha. Du gynnar er i nästa liv. Du gör dhikr, du gör khair. Det är något som kommer gynna dig i nästa liv. Men du sitter och kollar på film i flera timmar. Kommer du gynna dig i nästa liv? Du sitter och spelar massa dataspel 10 timmar. Kommer det att gynna dig i nästa liv? Nej. Det kommer inte att gynna dig i nästa liv. Så man ska inte lägga för mycket fokus och slösa bort sitt liv på sådana här onödiga saker som inte gynnar i nästa liv. Självklart, man kan ha tider där man slappnar av, man kanske går och promenerar, man tränar, man umgås med familjen. Sådana saker, det är adi. Och det är också en ibadah att din familj har också rättigheter. Så man ska inte heller gå till extremen och säga att
det är bara yani, dyrkan som gynnar mig i nästa liv. Dyrkan kan också vara, som vi sa, att du är med familjen, du umgås med barnen, du umgås med din fru och liknande saker. Så det är inget fel med det. Att du arbetar, att du utbildar dig, det är också något som är bra. För att arbeta i islam är också något som är dyrka. Och vi kommer att komma till det, att man tar så mycket av dunja som hjälper dig i att inte falla in i haram. Att bli oberoende av människor, att kunna klara av din färd till Allah subhanahu wa ta'ala. För att vara i dunja behöver man pengar. Ingenting här är gratis, eller hur? Du måste betala hyra, du vill gifta dig, du måste försörja din fru, du måste försörja dina barn, du kanske behöver en bil, du behöver ta körkort. Allt kostar pengar. Och då är det helt okej att utbilda sig, att arbeta, att tjäna det här. Men det är inte ditt viktigaste mål. Utan allt det här är bara ett medel för att ta sig igenom detta liv, att dyrka Allah för att kunna komma till paradiset. Hänger ni med? Sen nämnde författaren, han sa kapitlet om Zuhud och El-Wara. Och El-Wara betyder typ att man är avhållsam eller försiktig i sin religion. El-Wara betyder att man är försiktig i sin religion. Och det vill säga att man lämnar saker som man är osäker på. Man lämnar saker som man är rädd för att de kan skada en i nästa liv. Man är inte säker, men man är osäker. Är de halal, är de haram, jag vet inte. Då låter jag bli. Det här är wara. Och som Sofian sa, att det finns ingenting enklare än el wara. Han sa, ma ra'aytu ashal min el wara, ma haka fi nafsika fatrukhu. Jag har aldrig sett någonting enklare än el wara. Det du känner dig osäker på, lämnar du. Och det är en dyrka. Att lämna de saker man är osäker på. Och det kan handla om mat, det kan handla om olika former av arbete, det kan handla om olika former av transaktioner. Och idag finns det mycket tvivel i transaktioner, är det halal eller haram, finns massa konstiga villkor, finns det ränta, finns det inte ränta. Lämna det. Da'ma yuribuk illa ma la yuribuk. Lämna det du tvivlar på och ta istället det du inte tvivlar på. Om du är starkt osäker på någonting, det här kan vara haram, alltså, låt bli. Det är wara. Och det är enkelt. Och många tyvärr idag, de har inte det här. Utan för många är det är svart eller vitt. Det är halal eller haram. Och de har inga gråzoner. Och om de är osäkra, de klassar det som halal direkt. Och det är fel. Det finns en gråzon, som vi kommer nämna i första hadithen om vi hinner. Och det är mutashabihat, de otydliga sakerna, tvetydliga sakerna, där du inte vet, de ska du lämna. Islam säger inte att du ska göra dem, islam säger att du ska lämna dem. Och idag finns det mycket, mycket shubahat som vi sa. Lämna dem för Allahs skull. Tills du vet att de är halal, då kan du göra dem. Men så länge du inte vet, lämna dem för Allahs skull. Och vi försöker gå igenom första hadithen. Och det är en väldigt mäktig hadith som berättas från Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, och då när han sa jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, så pekade Nu'man på sitt öra. Yani han vill betona, det här har jag hört, inte från någon annan, jag har hört det personligen. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Vad som är halal är tydligt och vad som är haram är tydligt. Och bainahuma mushtabihat. Och mellan dem finns otydliga saker. La ya'lamuhunna kathiru minan nas. De flesta av folk känner inte till dem. Faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Så den som lämnar dessa tvetydiga saker har säkrat sin religion och har säkrat sin heder. وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبُهَاتْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Och den som faller in i shubuhat, tvetydiga saker, kommer att falla in i haram. كَالرَّاعِ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَاءِ.
som en fåraherde som vallar sina får bredvid kungens eller bredvid någon annans gräns. Och så sa han, Yushiku an yaqa'afi. Kanske hans får kommer börja att äta från, yani över gränsen. Och är det inte så att sannoliken så har varje konung sin gräns. Och Allahs gräns, det är de saker han förbjudit. Är det inte så att det finns en kroppsdel, en köttbit i kroppen. Om den är frisk så blir resten av kroppen frisk. Och om den är sjuk så blir resten av kroppen sjuk. Och det är hjärtat. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Naam. Den här hadithen handlar om flera saker. Här så säger profeten alaihi salatu wassalam att al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Vad som är halal är tydligt och vad som är haram är tydligt. Det vill säga att det finns grundläggande saker i religionen som folk känner till. Dess tillåtelse är tydliga i islam. Till exempel, alla vet att det är halal att dricka vatten, eller hur? Det är halal, det är bayyin, det är tydligt. Det är halal att äta bröd. Det är halal att dricka mjölk. Det är halal att äta kött. Alla vet att det är halal. Det är tydligt. Wal haram bayyinun. Och det finns saker som är förbjudna som också är klart och tydliga i religionen. Yani att äta gris till exempel. Det är tydligt. Det finns ingen muslim som har tvivel i den här frågan. Det är haram med ränta. Ahalla Allahul bay wa haram riba. Klart och tydligt. Allah har gjort ränta haram. Ingen kan komma och påstå att det är halal. Alkohol, zina. Alla vet att det är haram. Klart och tydligt. وَبَيْنَهُمَا وَمَلَّنْدُمْ مُشْتَبِهَتْ. Finns tvetydiga saker, otydliga saker som de flesta inte känner till. Men här så sa profeten a.s. inte som folk som ingen känner till, utan han sa som de flesta inte känner till. För att allting i islam går att kategorisera. Det finns ingenting i dunya som ingen vet om det är halal eller haram. Utan islam har kommit med klara och tydliga riktlinjer på vad som är halal och vad som är haram. Men sen när det kommer till någonting nytt, någonting okänt, att kategorisera det som halal eller haram, det kanske inte alla kan göra. Utan det kan de lärda göra. Och då finns det någon som känner till om det är halal eller haram. Men alla kanske inte vet. Tills de lärda har uttalat sig. Tills man har frågat de lärda. Hänger ni med? Och en sak kan vara tvetydig, den kan vara otydlig, för att den kanske lutar åt att det är halal baserat på vissa principer, och kanske lutar åt att det är haram på andra principer. Så att man vet inte. Och vad gör man då? Då får man gå och fråga de lärda helt enkelt. Så är det. Man får vända sig tillbaka till al-ulama. Men innan man ger sig in i den här saken så låter man bli den. Du vill köpa någonting. Det är massa konstiga upplägg. Massa konstiga villkor och avtal och hit och dit. Är det halal? Är det haram? Är det ränta? Är det inte ränta? Vissa säger att jag vill ha den. Jag köper. Nej. Fråga först. Och då kanske den här sheikhen han studerar frågan och säger om det här. Det är halal. Bismillah, varsågod. Eller han studerar frågan och säger det här är haram baserat på den här punkten och så vidare. Och då låter det bli. Så att en muslim ska hålla sig borta från en shubuhat. En mutashabihat. En av de saker som är tvetydiga. Och sen så sa profeten a.s. en väldigt vacker liknelse. Och han sa att den som håller sig borta från en mutashabihat kommer att säkra sin religion och sin heder. Faqad istabra al-din. Det vill säga att han kommer inte falla in i haram. Och då säkrar han sin religion. Och han kommer att säkra sin heder. För om han gör saker som är tvetydiga, som kanske många i samhället tror eller tycker att det är haram, och han gör dem, då kommer folk att kritisera hans religion, genom hans heder. Och då har han satt sig själv i den här pinsamma situationen. Eller hur? Ja, det finns till exempel Någon går och köper lätt öl. Det står öl, allting på flaskan. Och han står och dricker den öppet. Han säger, det är inte tydligt att det är haram. Man blir inte full av den. Eller hur? Han säger, man blir inte full av den. Och han står och dricker den framför andra muslimer. Kommer de inte kritisera hans heder? Kommer de inte säga, men han dricker öl? Eller hur? Även om vi låter oss nu säga att du blir inte full. Det kanske finns någon, det kanske är halal ur någon aspekt, men gör inte det här. Det här är otydligt. Och det här sätter dig själv i en situation där du kommer att klandras. Folk kommer att klandra din religion. Gör inte sådana här saker. Hänger ni med? Så här är otydligt. Och när det kommer till de här alkoholdryckerna, lite alkohol, lämna dem. Kallas. Och om det är 0,0,0% är en annan sak, då är det inte alkohol alls. Men även det finns öl, det står 0,0,0%. Drick det inte framför folk. Det står Carlsberg, det är grön flaska. Du dricker den uppe framför folk. Folk kommer säga att han dricker öl, eller hur? Du gör inte så. Om du nu vill dricka den här drickan, gör det hemma bakom stängda dörrar. Men sätt dig själv inte i en situation där folk kommer kritisera din religion. Och sen om det är yani, lite alkohol, man kan bli full, man kanske inte blir full. Alltså. Jag låter bli. Jag ska inte dricka såna här saker. Eller hur? Det är otydligt. Och jag ska alltid vara säker för min religion. För vad händer? Profeten Ali sa, för att personen som börjar att ta lätt på shubuhat, på de här sakerna som är i gråzonen, som är otydliga, kommer att då skada sin religion och sin heder. På samma sätt som en fåraherde. En person som vallar sina djur. Och förr i tiden hade man landmärken. Det här är min mark, det här är din mark. Det här är min mark, det här är kungens mark. Och man får inte gå över gränsen. Hans gräs, det är hans gräs, det är inte ditt gräs. Men den här fåraherden, han tar lugnt. Han låter sina får gå nära gränsen. Och sen närmare gränsen, sen närmare gränsen. Och till slut kommer han tappa kontrollen. De kommer att gå över gränsen och börja beta på grannens mark. Och då har han fallit in i någonting haram. Och så sa profeten alaihissalam att varje konung har sin land, sin gräns. Där hans djur ska beta. Och Allahs gräns, det är det som är förbjudet. Det som är haram. Det som är förbjudet. Så vad menas här? Att personen som då tar lätt på shubuhat kommer att falla in i haram. Som det här nämndes i hadithen. وَمَنْ وَقَعَ فِي shubuhat وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Att den som tar lätt på shubuhat kommer att ta lätt på det som är haram. Och då säger här ulema, vad menas med detta? Att personen som ofta gör dessa tvivelaktiga saker kommer till slut att falla in i haram utan att han ens märker det. Som de här djuren som går över gränsen, han märker det inte ens. Det är en förklaring. Och en annan förklaring är att den som inte tar allvarligt på de här sakerna kommer att börja ta lätt på andra shubuhat och andra shubuhat och andra shubuhat. Till slut faller han in i haram. Så måste finnas någon gräns där man är försiktig. Man kan inte ta lätt på de här sakerna. Och jag har sett det. Det var någon en gång som handlade. De säger man kan äta kött från Ahlul Kitab. Okej, bismillah. Men man får ju kolla att det är från Ahlul Kitab. De bara köper och köper och köper. En gång han köpte. Han sa jag åt lasagne med gris. Varför? För han tog lätt på det. Man köper allting i affären. Typ säger Ahlul Kitab. Sen om då han åt lasagne med gris. Det är exakt exempel på hadithen, eller hur? Det måste finnas någon gräns. Jag kan inte bara ta lätt på saker på det här sättet. Eller hur? Låt det finnas. Man är försiktig. Det här är din som han Allah. Du ska inte stoppa någonting haram i munnen. Nej. Så vad händer då? Allahs gränser, det är det som är förbjudet. Gå inte över Allahs gräns. Utan var försiktig med din religion. Och som vi sa många tyvärr idag, de är inte försiktiga. Utan det finns ikhtilaf, alla så gör det. Men ursäkta, är det halal? Har du studerat frågan? Nej, men Sheikh Fulan, han sa det är halal, alla så gör det.
Nej. Du får kolla, studera frågan. Vilka ulema, har majoriteten sagt det här? Har de bevis på sin sida? Är det de mest kunniga och gudfruktiga ulema som har sagt denna åsikt? För det kan vara svårt för oss att sätta oss in i såna här situationer. Jag brukar alltid ta det här exemplet med får man äta gelatin? För mig gelatin, det är en stor shubha. En stor gråzon. Eller för mig det lutar åt att det är haram. Det är gris. Eller gelatin från gris kommer från gris. Gris är haram. Men vissa lärare har sagt nej. Det har gått igenom en process. Istihala, det har blivit något annat. Det är inte längre gris. Det har gått igenom en kemisk process. Och det har bytt yani, kemisk uppbyggnad. Och det är något annat. Det är halal. Det finns två olika åsikter. Men varför äta någonting som är gelatin när det finns så mycket som inte är gelatin? Och det finns en stor chans att det här faktiskt är haram. Och det är det jag lutar åt. Det är gris. Det har bara, man har bara fettet på griset gjort det till någonting annat, konsistens. Varför äta det här? Det är tvivelaktigt, eller hur? Och du är inte ens i behov av det. Men lämna det för Allahs skull, eller hur? Och samma sak där, folk kommer kolla och säger, kolla han äter gris, eller hur? Vad är det här för muslim? Han sitter och äter gris. Så låt bli. Lämna det för Allahs skull. Det finns så mycket andra saker som man kan äta. Och sen så avslutade profeten alaihissalam den här viktiga hadithen med att säga att det finns sannoliken i människan en köttklump, köttbit. Det vill säga hjärtat. Om den är frisk så blir resten av kroppen frisk. Och om den är sjuk så blir resten av kroppen sjuk. Alla och helqalb. Är det inte hjärtat? Nej. Så hjärtat är el-melik. Det är konungen. Om hjärtat är friskt så blir kroppen frisk. Vad menas med att hjärtat är friskt? Det betyder inte att du går till sjukhuset och läkaren säger att du har ett friskt hjärta. Det är inte det vi pratar om. Vi pratar om att ditt hjärta är friskt med iman. Du har iman, du har kärlek till Allah i hjärtat, du har fruktan till Allah i hjärtat, du har ikhlas till Allah i hjärtat. Det här är ett friskt hjärta. Illa men att Allah bi qalbin salim. Förutom det som kommer till Allah med ett sunt, ett friskt hjärta. Det här är det som menas att ett hjärta fyllt med iman, fyllt med taqwa till Allah subhanahu wa ta'ala. Har man det, då kommer kroppen att besvara och det kommer att gestalta sig i dina gärningar. Och så är det. Om du ser en person frukta Allah, du ser en person utåt bete sig jättebra, han pratar jättebra, då är det ett tecken på att han har ett friskt hjärta. Och du ser en person bete sig jättedåligt, göra massa haram, prata fult, prata smutsigt, bete sig dåligt, inte ha någon taqwa, då är det ett tecken på att hans hjärta är sjukt. Och inte som vissa okunniga människor säger, han ber inte, han syndar, han gör massa haram, och du säger till honom ittaqillah, han säger vi har iman i hjärtat. Kaddab. Om du hade iman i hjärtat, du skulle inte göra det du gör. Din iman skulle få dig att avstå från dessa saker. Om du hade iman i hjärtat, du skulle be dina fem böner i tid. Du skulle inte göra alla dessa haram saker som du gör. Så iman i hjärtat är det viktigaste. Och därför, den här hadithen bevisar att det viktigaste muslimen ska lägga vikt på att korrigera, det är ens hjärta, ens inre. Och inte bara lägga vikt på det yttre. Det yttre, det är också viktigt. Men det viktigaste är det inre. Och vi ska inte vara som det här vackra äpplet som bara blänker. Men sen när du skär det i mitten är det ruttet och fullt med maskar. Eller hur? Det är inte så vi ska vara. Att vi har värsta, vi ser jättereligiösa utåt. Men sen inåt det är bara mörker. Ruttet. Eller hur? Då är vi som en munafikun, hycklarna. Som visar gott utåt men döljer gärna ont inombords. Utan vi ska ha ett friskt och ett rent hjärta. Och därför ska muslimen alltid vara mån om att värna och försöka hela och skydda sitt hjärta från ondska och dåliga egenskaper. Och alltid försöka ha ett friskt, ett sunt hjärta. Ett levande hjärta. Ett hjärta fyllt av kärlek till Allah med iman, med taqwa, fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är sånt hjärta man ska ha. För det kommer att göra att du får bra och goda gärningar. Och det är en annan föreläsning. Hur får man ett friskt hjärta? Hur får man ett levande hjärta? Och så vidare. Och det kan man ta någon annan gång inshallah ta'ala. Men det är generellt genom att söka kunskap, göra mycket dua, göra mycket dhikr, göra mycket Koran, umgås med bra människor, tänka på döden, besöka begravningsplatser. Alla de här sakerna gör att man får ett mjukt och ett levande hjärta. Må Allah korrigera våra hjärtan. Må Allah ge oss det bästa i detta liv och i nästa liv. Må Allah förlåta våra synder. Amin. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.